Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så Viktor, om du fick åka till månen och spendera nästan ett dygn där, hade du gått och lagt dig? Eller hur mycket hade du sovit?
Ja, alltså man har ju varit på så här LAN längre tid än så utan att behöva sova. Så att om man hade åkt till månen och varit där ett dygn, nej, då hade jag nog inte gått och lagt mig.
Nej, men visst, det känns lite som bortkastad tid att ta en skön nattsömn när man ändå tagit sig hela vägen dit.
Exakt. Hade man ens kunnat sova, tror du?
Nej, det hade nog varit ganska svårt att somna. Jag tror att man är så pass exalterad. Men samtidigt som astronaut så måste man väl ha genomgått de här testerna, och det kanske inte är en så stor grej. Utan man kanske tänker det som en vanlig dag på jobbet. Skönt att komma hem och gå och lägga sig.
Precis, det är vardag för dem också.
Hej och välkommen till premiäravsnittet av Ny Tekniks podcast Intergalaktiskt. Jag heter Viktor Krylmark, och du som van lyssnare av poddar från Ny Teknik kanske känner igen min röst ifrån den pausade podden Amaras lag. Men Intergalaktiskt är något annat. Det är en podd om rymden, och den gör jag tillsammans med Bill Burå. Hej!
Hej!
Du kastades ju in lite i det här förra veckan när du började jobba på Ny Teknik. Och det hade ju nästan varit lite konstigt att inte ha en rymdpodd nu när vi har en person med en master i astrofysik på redaktionen. Alltså, det vill säga du.
Ja, nej men exakt. Det gick väl en kvart innan det här förslaget lades fram och att vi bestämde att vi skulle göra det. Så det känns ju väldigt roligt. Och som du säger så har jag ju en master i astrofysik från KTH i Stockholm, och jag gillar ju rymden. Jag har skrivit en del för Ny Teknik innan om rymden, och det ska bli roligt att få förkovra sig lite mer i olika ämnen.
Vad tycker du om namnet Intergalaktiskt? Ganska bra namn, va?
Ja, men jag tycker det är jättesnyggt. Det sitter bra i munnen, liksom. Intergalaktiskt. Det känns proffsigt, men kanske svårt att marknadsföra. Men vi får väl se om någon hör det här, så kan man ju höra av sig och säga vad man tycker.
Precis. Anledningen till att jag frågar är för att vår chefredaktör Per Malm Danielsson accepterade namnet högst motvilligt med invändningen att det var svårt att uttala. Men hittills har vi lyckats rätt bra, tycker jag. Men du, Bill, vad kan man som lyssnare förvänta sig av Intergalaktiskt?
Ja, så tanken är att vi ska reda ut lite frågor om rymden. Det kommer vara både högt och lågt, och det kommer vara du och jag, Viktor. Och så kommer det vara kanske någon annan här och där. Det kanske kommer intervjuas lite folk och så. Och så kommer det komma ut varannan vecka. Så högt och lågt om rymden, helt enkelt.
Precis. Vad kan gå fel? Med det sagt, kan du inte ta oss in i dagens ämne?
Jo, men visst. Eftersom att det här är första avsnittet av Intergalaktiskt, så tycker jag att det mest passande är att ta upp månresor. Speciellt nu när NASA har en ny storsatsning på gång som heter Artemis. Vi spelar in det här avsnittet innan uppskjutningen av Artemis, men om NASA lyckas få till allting så är det här första gången sedan Apollo 17 var på månen för 50 år sedan som vi återigen försöker sätta människan på månen. Men mer om Artemis senare. Jag tycker att vi börjar med Apollo-programmet och den rymdkapplöpning mellan USA och Sovjet som ledde till en otrolig teknikutveckling som kulminerade med månlandningen 1969.
Precis. Det känns som att det finns ett extremt känt ljudklipp ifrån den händelsen.
I'm gonna step off the land now. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Du pratade om rymdkapplöpningen. Jag trodde typ att det var ett ganska nytt begrepp som lanserades i samband med att det blev hett med projekt åka till Mars. Men det känns som att det finns en hel del historik kring det här begreppet.
Jag vill inte säga att jag är 100% om just begreppet rymdkapplöpning, men det var ju en rymdkapplöpning redan då på 50-talet som startade i och med att USA gick ut och sa att de hade planer på att skicka upp en satellit i rymden. Och bara 4 dagar efter USAs presskonferens, då gick Sovjet ut och sa vi tänker göra exakt samma sak. Och det här var ju då mitt under kalla kriget och det var spänningar över liksom hela jorden mellan de här två supermakterna. Och rymden blev en del av det här och man ville verkligen vara först och visa att man var en teknologisk övermakt. Och i det här fallet så då på 50-talet så då vann ju Sovjet lite för de blev ju först med satelliten Sputnik 57. Och efter det här så liksom det bara rullade på från båda de här jättemakterna och deras teknik utvecklades väldigt snabbt. Vi hade ju Laika uppe i rymden, vi hade USA som lyckades ta det första fotografiet av jorden från omlopp. Vi hade den första månsonden som flög förbi månen med Sovjets Luna 1. Och sen då 1961 så lyckades ju Sovjet få upp en människa i rymden med Yuri Gagarin. Och det ledde ju också då till en ganska ökad insats från John F. Kennedy när han satte upp ett tydligt mål med att sätta människan på månen inom ett årtionde då.
Just det. Vad gjorde Yuri Gagarin i rymden då?
Han gjorde nog inte så mycket. Han var inte där särskilt länge. Men han sköts upp, flög väl runt jorden. Jag vet inte om det var en eller några gånger. Och sen kom han ner igen. Men och tänka sig att någon gjorde det redan 1961 är ganska häpnadsväckande, tycker jag. Eftersom att vi hade väl knappt fungerande bilar i Sverige, vill jag säga. Men det... Så det stämmer väl inte?
Nej, jag håller med. Jag lyssnade faktiskt på John F. Kennedys tal inför det här. Och bara för att sätta liksom en tidsstämpel på vad som pågick i världen då så kan man ju lyssna på vad han sa här.
And then less than 2 months ago, during this whole 50-year span of human history, the steam engine provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric lights and telephones, and automobiles, and airplanes became available. Only last week did we develop penicillin, and television, and nuclear power. And now, if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, we will have literally reached the stars before midnight tonight.
Det känns ju avlägset ju.
Ja, nej men verkligen. Det är en häftig del av historien. Men det blir ju mer och mer av ett länge sedan.
Precis, men av alla planeter man kunde tävla om att åka till så var det månen alltså. En stor sten.
Ja, nej men exakt. Det kan ju kännas lite fattigt om man säger det så. Men jag tror lite kort så är ju månen den himlakropp som är mest framträdande efter solen i våra liv, den är ju där. Den känns ju så pass nära, bara man går ut en natt när det är stjärnklart och det är fullmåne så känns det ju nästan som att man borde kunna nå den. Och jag tror att det har varit en väldigt stor del av det här, att den har alltid synts för alla. Den är så pass nära att det är faktiskt görbart med den tekniken som fanns. Att sätta någon på månen skulle vara att visa på teknologisk makt, men det skulle inte heller vara helt omöjligt. Och från USAs håll tror jag också att just månen blev ett större mål i och med att Sovjet lyckades först med flera månbaserade grejer. De var ju både då med Luna 1, första rymdsonden förbi månen, en så kallad flyby. Luna 2 kraschlandade på månen och blev då den första sonden att landa på månen. Och Luna 3 hamnade i omlopp runt månen och blev den första sonden att ta bilder på den bortre sidan av månen, den sida som inte syns från jorden. Så USA var ju lite efter och ville väl komma i kapp och förbi.
Alltså den delen som kallas för Dark Side of the Moon, eller?
Ja, men exakt. Så det är, där finns det väldigt många kratrar och berg och sånt där som heter saker på ryska. För det är ju lite så att den som upptäcker det får döpa det. Så Sovjet var ju först där.
Det var inte jättelänge sedan som vi hade en artikel på en ny teknik om det var den här kinesiska rymdsonden som tog en bild från månen. Och så var det så här, vad är det här för en mystisk låda? Som visade sig vara en sten. Ja. Sen kom alltså det här Apollo-programmet. Men först vid Apollo 11 så fick vi till en månlandning.
Exakt.
Men då blir man ju nyfiken, vad hände med de andra 10 försöken?
Ja, så alla Apollo-uppskjutningar var ju inte tänkta att vara månlandningar, utan det var ju då massa försteg. Vi ville, innan man tog sig dit, vara säkra på att man dels skulle kunna ta sig hem, att man skulle kunna göra lite rymdpromenader och göra alla saker. Men Apollo-programmet fick ju också en ganska tragisk start, för under Apollo 1 så skulle det vara en uppskjutning, och i förtesterna för den här uppskjutningen så uppstod en brand när raketen liksom stod på uppskjutningsplatsen och besättningen var inne i raketen. Och på grund av en vald designdel så kunde de inte ta sig ut, utan de liksom brann inne och alla 3 avled. Man tror dock att de avled ganska snabbt på grund av den höga syrehalten i då cockpiten där de satt i rymdfarkosten. Men det här gjorde då efter Apollo 1 att NASA och myndigheter pausade och stoppade bemannade flygningar för Apollo-programmet i 20 månader. Så det blev ändå en liten paus, och att man då testade alla system lite bättre inför de kommande försöken.
Det låter rimligt.
Ja, nej, men exakt. Det är ju alltid en risk, och när man gör saker snabbt när det kommer till just rymdfart eller de här jättestora teknologiska utvecklingarna, och en raket är ju en bränsletank liksom som man bara sätter sig på och tänder eld på något sätt. Det är ju lite, det kan ju gå fel. Ja.
Man undrar ju om det här hade gått att undvika om det inte hade varit sån hets att vara först.
Ja, nej, men verkligen. Det känns som att det hade nog kunnat gjort det, men samtidigt, om det inte hade varit den här hetsen, är det ju svårt att säga om man hade gjort det alls. Egentligen.
Sant.
Men sen kom man ju då igång, och till exempel vid Apollo 8, då fick man till den första bemannade rundturen runt månen. Så då lyckades man med det ganska stora steget. Men det var ju då, som du sa, först vid Apollo 11 som sköts upp den 16 juli 1969, som man faktiskt lyckades ta sig till månen och landa. Och Apollo 11 då var Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin och Michael Collins, som den 16 juli sköts de upp, och 4 dagar senare så klev Armstrong och Aldrin ut på månen. Michael Collins fick ju då var kvar i rymdfarkosten som åkte runt månen under tiden som de var nere.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Lite tråkigt att ta sig hela den vägen och inte få gå ner.
Ja, alltså man ömmar ju lite för Collins på något sätt. Ja. Att sitta där och se på.
Exakt.
Och hamnar det liksom på något sätt i evig skugga av hela händelsen.
Exakt, han är ju den som man oftast inte kommer ihåg vad han heter. Samtidigt som han var ju också den som var längst bort från mänskligheten. Han var ju liksom den mest isolerade människan. För jag tror inte han hade radiokontakt när han var då på... den bortre sidan av månen. Så han var ju helt avskuren från mänskligheten på ett sätt som ingen tidigare har varit. Så det är ju också lite häftigt. Bara den detaljen tycker jag.
Ja, det är det. Starkt psyke på något sätt.
Nej, men exakt. Sen så går det ganska snabbt att kretsa runt månen. Så man får ju radiokontakt igen innan den försvinner. Så det...
Hur lång tid tar det då och köra runt månen?
Och det vet jag faktiskt inte på rak arm. Det var en bra fråga, men hade jag gärna svart.
Kortare än ett dygn i alla fall, eller vad det är nu?
Ja, men exakt. Så det var ju så att Armstrong och Aldrin, de var på månen i 21 timmar och 36 minuter. Medan Collins då kretsade runt. Och när de var där nere så gjorde de det här klassiska. De reste flaggan, de tog lite bilder. Vi fick några klassiska fina citat. Och de tog en del prover. Och sen så sov de i 7 timmar.
Det är obegripligt på något sätt. Varför gjorde de det?
Ja, nej, men jag förstår inte. Det känns... Ja, men det kanske var... Man var väl kanske lite rädd också från att vara på månen för länge. Man visste ju ingenting. Vi hade ju aldrig varit där, så det var ju svårt att säga hur det skulle påverka en människa att vara på månens yta. Skulle solens strålning vara farlig? Eller skulle liksom... Måndammet var giftigt. Man visste väl egentligen ingenting.
Nej.
Så de var ju också i karantän ganska länge när de kom hem igen, helskinnade. Men just att de sov i 7 timmar känns... Ja, man vet ju inte hur bra de sov, men att de ens Precis. Fick order om att göra det är ju oförståeligt.
Det känns som att om det här hade hänt idag så hade det varit liksom smashläge för Red Bull eller någon annan energidryckstillverkare. Så här. Med vår dryck kan du åka till månen utan att behöva sova.
Ja, men exakt. Det kanske är så Jolt Cola kommer tillbaka till världen genom att inte bara köra LANen utan också vara måndrycken liksom.
Precis.
Men efter Apollo 11 också då, så följde ju några till lyckade projekt, och Apollo 12 landade också på månen. Även 14, 15, 16 och 17 lyckades. Apollo 13 däremot så blev det lite fel efter 2 dagar in i färden, och då exploderade en syretank och målet byttes från att landa på månen till att ta hem astronauterna, vilket man då lyckades med. Så sammanlagt 12 vita män som har varit på månen, och senast då i december 72. Ganska precis 50 år sedan nu faktiskt.
Där har vi historiken då, kan man säga. Men det har ju hänt en del sedan dess. Jag tänkte på det där som Kennedy pratade om inför uppskjutningen, att då snackade man om att bilar precis hade börjat rulla på gatorna. Det var något om penicillin eller medicin. Nu idag rullar elbilar på gatorna och vissa mer eller mindre självkörande. Världen kunde nyligen sätta ihop ett vaccin på rekordtid för att stoppa en global pandemi. Sen pratar han något om kärnkraft, och ja, den är ju fortfarande aktuell.
Ja, jo, den debatten kanske är mer aktuell än på länge nu igen då.
Ja, men nu är det då dags igen för månbesök. Yes. Och det här nya programmet Artemis. Vad finns det att säga om det?
Ja, det finns ju väldigt mycket att säga om Artemis. Men man kan väl försöka hålla det ganska kort det med och bara säga att först namnet, kul, döpt efter Apollos tvillingsyster i grekisk mytologi, så det kopplar då tillbaka till Apollo-programmet. Det är NASAs nya satsning på att återsätta människan på månen. Och den här gången ska det då inte bara vara vita män, utan man vill även liksom slå ett slag för mer liksom inkluderande besättningar. Så det kommer vara kvinnor och personer med annan bakgrund i de här flygningarna. Artemis består av väldigt många olika delsystem. Och för att nämna några så har vi då den jättestora raketen Space Launch System, och sen rymdfarkosten Orion, där besättningen kommer befinna sig i. Vi har också månlandaren som heter Human Landing System. Så de här kommer ju då att testas i olika vid olika tillfällen under Artemis-programmet. Och sen så kommer man också bygga upp en månbas för att etablera en mer kontinuerlig vistelse på månen, för att inte bara åka dit, vara där en kort stund och sen åka hem, utan att kunna ha folk på månen som bedriver forskning och liksom ha som en månbas. Vilket känns ganska kul, tycker jag.
Låter ju mäktigt. Ja, en månbas.
Exakt, bara ordet gör ju att det är värt det nästan. Att kunna säga att vi har en månbas. Och alla de här testerna kommer ju också leda till att vi förstår hur man kan göra såna här etableringar på andra himlakroppar för att i slutändan då kunna ta oss till Mars till exempel. Som, ja, men det är väl lite slutmålet för Artemis-programmet också, att visa att vi kan ha närvaro här, därför ska vi nu göra så att vi kan ha närvaro på andra planeter. Eller, ja, månen är ingen planet, men på andra himlakroppar, som till exempel planeter.
Apropå den här månbasen, det är ju liksom på något sätt NASAs projekt det här.
Ja.
Är det bara för USA, eller?
Det har jag ganska svårt att tänka mig. Det brukar vara ganska mycket liksom internationella samarbeten i de här projekten. Så även om det är NASAs månbas och det kanske är viktigt för USA att trycka på att det är just de som bygger den här, så tror jag att de flesta kommer få tillgång till det här. ESA är med och bygger och utvecklar rymdfarkosten Orion, eller i alla fall delar i den, som är en del av Artemis-programmet. Så de har ju ett finger med i spelet. Så det kommer säkert vara internationell forskning som bedrivs på den månbasen.
Skulle du vilja besöka den?
Det hade jag jättegärna gjort. Svårt att tänka mig att jag skulle få det dock. Men ja, man kanske kan få göra första reportaget från månens yta om man har lite tur.
Det vore coolt. Men det här, hela den här grejen har blivit lite försenad ju.
Ja, Artemis 1 skulle ju då egentligen blivit av under sommaren 2022. Men bränsleläckor och diverse tropiska stormar gjorde att det här sköts på. Den första flygningen kommer vara ett helt obemannat test för att se att den stora raketen och rymdkapseln Orion fungerar som det ska. Orion kommer att åka runt månen och vara borta i runt 25 dagar, då helt tom. Det kommer dock finnas en del vetenskapliga instrument i kapseln. Och det ska bland annat mäta strålningen från solen för att se hur astronauter skulle kunna påverkas av resan.
Så Artemis 1 kommer bli... Det är fint att man har lärt av historien då. Jag skickar en obemannad.
Ja, men exakt.
Samt att Artemis 1 kommer bli ungefär lika bortglömd som Collins, som bara är där uppe och tar ett varv och åker hem igen.
Exakt. Och risken finns väl att även Artemis 2 blir det. Även fast det kommer vara en besättning där, så ska även den gången ingen landa på månen. Utan där kommer Orion då ha en besättning, men de kommer flyga runt månen och komma tillbaka. Och det är först vid Artemis 3 som vi faktiskt ska landa på månen igen. Och det här är planerat att ske 2025. Men som det ofta blir med sådana här projekt, så kan man nog räkna med att det blir lite förseningar på olika sätt.
Kan vi inte bara reda ut det här? Jag är lite svårt att släppa det. Vi ska tillbaka till månen, den stora stenen.
Yes.
Vad finns att hämta där?
Ja, det är ju en ganska bra fråga. Jag kan förstå att många ställer sig skeptiska till att vi ska göra någonting som vi lyckades med för 50 år sedan. Och ja, men, det är inte som att månen sitter på svaren till livets stora frågor eller något, om vi ska reda ut allting och må jättebra av det. Men det finns ju ändå några skäl som NASA tar upp för att det är värt att åka tillbaka. Och det är bland annat att vi kommer kunna bedriva väldigt mycket forskning när vi är där. Den här månbasen kommer liksom göra att vi kommer kunna ha projekt som är mycket längre än vad de har varit förut, och vi kommer kunna ha miljöer utan störande faktorer som finns på jorden. Det kommer göra att vi kan lära oss mer om solen, mer om solsystemet och lite sånt. Och NASA hoppas också med det här nya månprogrammet att de ska kunna inspirera en ny generation av forskare och att liksom samla världen bakom ett gemensamt projekt för att driva framtida forskning och driva på utvecklingen mot en mer liksom teknologisk människoart. Och sen kommer en till del som NASA brukar lyfta fram ganska ofta när det kommer till väldigt stora rymdprojekt, och det är att den teknikutveckling som krävs för att få till till exempel en månlandning och sånt genererar ofta massvis med teknik och produkter som vi har användning för även på jorden. Så därför ser de det som ett sätt att hjälpa livet på vår planet att bedriva sån här forskning där man inte riktigt vet vad man kommer få ut av det. Och som sista argument så ser då NASA det här som ett första steg i att etablera någon sorts längre rymdfart för människor, och att vi ska kunna ta oss till Mars och bygga en koloni där av något slag. Och då är det ju ganska smart att som första steg testa på den närmsta himlakroppen dit det inte är så långt, för att se om våra teorier stämmer. Om vi faktiskt lyckas bygga någonting där, då säger det mer om vi kommer lyckas på Mars. Det är dumt att testa det svåra först på något sätt.
Bra ambitioner. Jag gillar särskilt att på något sätt försöka ena mänskligheten och bli någon sorts teknik supermakt på något sätt tillsammans.
Ja, det kanske inte är exakt de ordalagen NASA använder, men det är lite så jag har tolkat det i de olika pressmeddelanden och olika videor som de har slängt ut. Det känns lite som att de är besvikna på att det inte är en Star Trek-värld vi lever i, och att vi inte har liksom redan etablerat oss som ett rymdefarande folk på något sätt. Och det är ju teknikvärlden i stort, det är ju väldigt många som har uttryckt lite så här, vi borde ha fortsatt efter Apollo, varför la vi av? Liksom? Vi hade kunnat kommit så långt. Men samtidigt har ju, som du nämnde tidigare, teknikutvecklingen Och jorden har ju gått framåt väldigt mycket, så nu har vi ju mycket mer som vi kan göra, som vi inte kunde göra då. Så vi får se.
Vad säger du, Bill? Känner vi oss nöjda där?
Jo, men jag tror nog ändå det.
Stort tack för att du har lyssnat på första avsnittet av Intergalaktiskt. Vi skulle bli jätteglada om du vill prenumerera på podden. Vi finns i din poddapp. Om 2 veckor ger vi oss ut i rymden igen. Vi hörs igen då. Hej då!
Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.